Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleX får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleX passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
Halleluja, inflasjonen faller og Wall Street har dratt på fest. Flyr advarer om hva de må få til innen utgangen av mars for å overleve og Grieg Seafood skuffer. Det fredag 11. november. Velkommen til Børsmorgen. En riktig god morgen og velkommen til oss her I Finansavisen til det som blir det eneste norskspillet etter festen I USA og andre børser I går. Mitt navn Marius Lorentzen, og med meg på den siste børsdagen I uken har jeg også aksjekommentator Carl Johan Molnes, og vi får straks med oss analysesjefen I Carnegie, Johan Strøm. Og fikk du ikke med deg, altså, så var det inflasjonstallene fra USA I går, som I motsetning til I Norge peker nedover, som fikk blodet til å bruse hos aksjeinvestorene I går. Konsumprisindeksen I USA falt I oktober fra 8,2% I september til 7,7%, og kjerneinflasjonen som var ventet å ligge flat falt altså fra 6,6% til 6,3%, og det sendte Wall Street inn I sin beste dag siden, som vi har sett da, siden våren 2020. Nasdaq steg hele 7,4% etterført S&P 500 opp 5,5%, Dow Jones opp 3,7%, og dermed har vi jo sett trenden fra de siste dagene, hvor Dow Jones har ledet den snu ganske solid da, med en rekke teknologi I aksjer som spratt I været. Den gode stemningen I USA har smittet over til Asia. Hang Seng-indeksen I Hongkong og oppover 7% I dag. Nikkei I Japan ser ut til å lande rundt 3% I pluss. Hovedindeksen her hjemme tikket jo oppover så vidt I går, 0,01%. Vi mistet en del fart da mot slutten av børsdagen. Og I dag venter det med markedsen oppgang på 0,9% fra start. Nordnet også 0,9%. Oljeprisen den opp blant annet på meldinger om at kineserne nå myker opp en del koronaregler. Landet kutter ut karantene for nærkontakter og skraper flyforbudet for smittede. I tillegg så tar de og lemper på en del karanteneregler for utlendinger som skal reise inn I Kina. Brentoljen opp 2,7% nå på morgenkvisten til 95,90. Den amerikanske lettoljen opp det samme til 88,60 og begynner dermed å snuse på 90 dollar nivå igjen som vi jo så for ikke så veldig lenge siden. På kalenderen I dag, husk å få med at offshore-rederiet Doff har ekstraordinær generalforsamling. Det jo spenning knyttet til utfallet I og med at det en stor aksjonærgruppe som har gått til opprør, får vi si, og da håper å velte den redningsplanen som ligger på bordet som kreditorene har sagt ja til. Ellers fra børsbjellen I morges kunne du få med deg at Ribe og Sønn har kjøpt 1 million aksjer til I Q-Free og nå har bikket 50% så vidt. Det betyr at det har oppstått budplikt på de gjenværende aksjene, og intensjonen å legge inn et slikt bud innen 4 uker, kommer det frem I en melding. Og så får vi også ta med AF-gruppen. Resultat for skatt endte på 263 millioner kroner I tredje kvartal, ned fra 344 på samme tid I fjor. Topplinjen den vokste I midlertid 18%, og det kommer et utbytte for andre halvår på 4 kroner aksjen. Eiendom og virksomheten I Sverige trekker resultatene ned, mens offshore trekker opp, kommer det frem I kvartalsrapporten. Et annet poeng at ordreserven på hell. Og så får vi også peke på at aksjen har vi da falt relativt mye fra 200 og ned til en drøye 150. 90 kroner. Og så det Flyr da, som veldig mange følger med på. Selskapet meldte jo først her I forgårs at Meglerhusen hadde meldt at boken var mer enn tegnet. Og I går kveld så kom den formelle meldingen om at emisjonen nå I boks. Aksjen endte på 8,4 øre I går mot da tegningskursen på 1 øre. Selskapet advarer om at mer penger trengs derimot, får vi si. De har jo da lagt opp en pakke nå som totalt på 700 millioner, delt opp I fire deler. De skriver at de første 250 millionene I den rettede emisjonen vil få dem gjennom første kvartal 2023. Flyr skriver også I meldingen at inntektene fra emisjonen ikke vil gi dem nok rom til å dekke hverken CO2-kvotene som de må betale I april eller den nødvendige kapitalbufferen de trenger I andre kvartal. Derfor skriver de, sitat, at selskapet vil måtte hente mer kapital innen utgangen av første kvartal. Også mars måned, og da må de også sette I gang denne andre runden av pakken på totalt 700 millioner. Flyre legger til at hvis selskapet, sitat, ikke klarer å hente ny kapital innen utgangen av mars, vil selskapet kanskje ikke kunne fortsette driften. Og så har de lagt ut en liten melding til I dag om denne reparasjonsemisjonen, som da skal få den fra 250 til 350 nå I første omgang. Der måtte man da sitte på aksjen I går for å få tilbud om å tegne seg. Nå jeg med aksjekommentator Karl Johan Molnes, og Karl Johan, det jo mange kjente navn på listen over disse som har tegnet seg I emisjonen. Sven Egil Larsen med, Noreco-styreleder Ulf Rustad, men aksjetrederen Sven Egil, han ganske klar på at han skal selge så fort han får sjansen.
Ja, de andre tror jeg nok kommer til å sitte litt lenger, så det positivt at flyet får inn penger. Det blir som en opsjon dette her på at SAS ikke får inn nok penger, slik at det kan bli et større flyselskap. Det ja. Dette her. Og opsjonen her har jo stor verdi.
Og så skaper det jo en, holdt jeg på å si, for passasjerene blir det jo litt spesielt å vite at et selskap nødt til å få investorpenger på nyåret hvis de skal overleve, så det ligger jo et sånt spenningsmoment for både selskapet, passasjerene og markedet her I månedene fremover da, til første kvartal.
Ja, men det lagt opp et ganske stramt løp som gjør at man ikke går tom for penger før man vet hvordan det går med SAS-refinansiering, tenker jeg.
Så. Ja.
Og de skal jo ha en 10 milliard, og det blir jo ikke lett. Dette markedet her jo veldig volatilt, og rentene høye for de som skal hente inn risikokapital. Og vi har jo snakket om det før, selv Danske Bank ansvarlig lån jo 11%, og hva skal du da ha I avkastning på SAS-aksjen, som høyst risikabel?
Vi får si at SAS regner med å fullføre sin Chapter 11-prosess en gang rundt juni. Ja. Så slipper de sitt Q4-resultat nå 30. november. De har jo litt avvikende regnskapsår. Så det kan jo være at vi kanskje får noe mer info om når de planlegger å kjøre denne emisjonsprosessen.
Ja.
Det kan jo kanskje komme på rett over nyåret.
Jeg tror man kommer til å rulle opsjonen I flyer et stykke fremover. Det
Din bet. Skal vi snakke litt sjømat før vi tar en dagens gjest? Grieg Seafood skuffer med sine tall. Det var jo litt sånn non-event med SalMar I går, fordi de leverte omtrent som ventet.
Ja. Nei, det jo det eneste tall man kan fokusere på her jo det operasjonelle EBIT da. 145 millioner, må forvente 162, det 10% under da. Og det også det selvsagt guidinger da. De kutter den ned til 81.000, så det jo viktig da. Fra 90.000 til 87.000 og nå videre ned til 81.000, så den jo viktigere enn selve estimatet. Ellers så nettoresultatet jo påvirket av disse biologiske justeringene, og det har jo ingen effekt på aksjekursen. Det jo tilfeldig hvordan det slår til. Men det Grieg jo med I det gode selskapet. Før så hang jo dette og hadde alltid store problemer, men det jo ni kjøp, en hold og en salgsanbefaling, og kursen på 70, kursmål 91. Så det overskyggende for alle disse aksjene jo en grunnrenteskatten.
Ja.
Det det viktige.
Som vi snakket om med Kristian Tunvold I går, han turte ikke kjøpe noen laksaksjer før den skatten avklart.
Nei. Men det klart også, det jo kutt I produksjonen her, og slakteguidingen, det jo stort kutt.
Ja.
Så det vi vil nok slå på kursen.
Vi skal følge med, så I hvert fall fra start Grieg ganske mye ned, 6,9% helt fra starten nå til 65,80 kroner på en børs som starter opp 0,7%. Forløpig det da Grieg som aksjen som faller aller mest fra start. Vi får ta med at Equinor fortsatt ned 0,5%, selv om oljeprisen også går veldig bra. Aker BP derimot tikker oppover 1% fra start. Flyr ligger og vaker på 8,6 øre fortsatt, så tenkte jeg også bare ta med Aksolution, som jo falt litt I går etter at Wisting-feltet I Barentshavet blir lagt på is. Der lå de an til å få store milliardkontrakter, og denne aksjen falt jo 5,8% I går. I dag tikker den litt opp igjen, 1,1%. Vi skal ta inn dagens gjest og tilbake rett etter dette.
La oss I Finansavisen hjelpe deg med å holde deg oppdatert på alt som skjer I finans og næringsliv. Hver morgen jeg, Marius Lundsen og aksjekommentator Karl-Johan Målnes på plass I studio for å ta tempen på dagens marked I børsmålen. På ettermiddag...
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Dagen oppsummerer vi alt du trenger å vite I økonominyhetene, og så får vi selvfølgelig besøk av masse interessante gjester. Du finner oss på fino-tv, eller ved å søke opp Børsmorgen og økonominyhetene der du hører på podcast.
Velkommen tilbake. Ja, med oppturen på Wall Street I går så både Dow Jones-indeksen og S&P 500 I pluss for november måned. Velkommen analysesjef kollega Johan Strøm.
Tusen takk.
Og velkommen til Nashville, får jeg si.
ja, nå det fest.
ja, hva tenkte du da du så for det første, først inflasjonstalen og så reaksjonen I markedet I går? Vi så jo altså, det amerikanske statsrenter og deiset jo ned.
Ja, aksjer opp, renter ned. Det var virkelig fest. Samtidig så tror jeg at de fleste tar nok imot det med en god del aktsomhet, varsomhet, fordi liksom, kjerneinflasjonen ligger fortsatt veldig høyt.
Det fortsatt 6,3%. Ja.
Det nettopp det. Og så tror jeg at litt av det som ligger bak disse talene vanskelig å analysere, for vi har ikke et konsensus, vi har ikke en forventningsbild på detaljerne bak den kjerneinflasjonen. Men det klart, vi ser medical services, vi ser brukt bil faller kraftig måned over måned. Det store komponenter med tunga vekter. Medical services inkluderer veldig mye, skal vi si, du har kalkulert inflationstal inne I det här så det är inte faktiska tal nödvändigt som driver den här inflations utvecklingen månad för månad. Så att jag tror att en del som tänker att det här det ser väldigt bra ut. Vi har väldigt tunna marker. Reaktionerna blir kraftiga på små signaler som förbättrar inflation, men så på den andra sidan så är det kanske ting som inte är så permanenta men heller lite mer temporära som gör att marknaden sannsynligtvis vill ta ett steg tillbaka och se på det här med lite sån aktsamhet då.
Carl Arken på CNBC igår kjente investoren, han trodde ikke inflasjonen var over på en måte med det første. Det var jo flere andre som sa det, og vi fortsatt liksom gående inn på et 6-7% avhengig av om man ser på kjerne eller hovedtallet.
Ting tar tid. Mm. Men vi ser jo det at de viktige tallene som Federal Reserve klarer å påvirke jo bilsalg og hussalg. Da. Og det ser jo ut til å ramme da. Det selskap som vi skrev med Carvana jo ferdig med å gå I viften, de som selger biler fra automater langs veien og det jo en stor aktør, og det vil jo sette ytterligere press ned på bruktbilprisen. Så det jo måten å få inflasjonen ned på.
Altså, nå har det jo stigende renter tatt et kvelertak på aksjemarkedet. Hvis vi snakker litt visuelt, føler du liksom at ok, nå begynner vi kanskje å si at ja, inflasjonen høy, men vi på en måte over toppen, og på vei ned igjen, så det spørsmålet om hvor fort vi på vei ned igjen, og at på en måte dermed bunnen implicit også der nådd for aksjemarkedet?
Ja, jeg tror at spørsmålet begynner vel å bli liksom hvordan den kurven kommer å se ut. Hvor mye ned skal vi gå?
Ja.
Peak inflation eller peak interest rates eller når vi liksom toppen av rentesyken, det jo store spørsmål, men det vel sannsynligvis noe vi når ganske snart. Samtidig så ser vel veldig mange at den her høye inflasjonen kan være vedværende også. Det positive impulsene vi har på inflasjon akkurat nå kan jo faktisk holde både börs og arbeidsmarkedet sterkt I en ganske god periode.
Och då vill vi sannsynligtvis se ett nytt steg på inflation i löpet av 2023. Så att allting påverkar allting, och när vi cirkulär, går in i cirkulären där igen då, så kan det vara orosmomenter som lyfter räntebanor igen.
Och vi har ju inte på peak inflation i Norge, för att i Norge så fortsätter inflationen att ticka uppover, det såg vi ju senast igår.
Ja. Nej, men Federal Reserve styr ju efter financial conditions, så detta här lyfter ju financial conditions. Och, men man trengte kanske det igår, för det var ju någon som inte lurt på om det blev finanskrisen på grund av krypto skulle falla samman. Men det är inte nok pengar i de barnebadebassängerna till att det ska påverka allt för mycket.
Nej, selv om det milliarder av dollar som går i sluket.
Ja, det ikke nok. Mm. Det liksom, så du kan si det sånn at krypto på topp 3 trillion dollar, det nå ned på 1 trillion, og de skal jo foreta 90 milliard dollar i tilbakekjøp, altså og liksom trekke likviditet ut av markedet per måned. Altså, hvis du kan ta ut 1 trillion dollar fra krypto, så er jo det ett år med kvantitative tilstramninger. For du trekker jo penger ut av markedet, og gjør jo vondt for de som blir rammet. Og det er jo dette her vi må gå gjennom. Da, at det enkleste måten å få en inflasjon på brått er å skape nedgangskonjunktur. Da stuper inflasjonen, dette vet de. Så den der seipiningen, USA er ikke kjent for seipining, at det skal dryppe ned med 0,3 per måned till vi är ner till 2. Det kommer aldrig att ske. Så det är att riva av plaster och få detta att stupa, få bli färdig med det så fort som möjligt, för du kan inte låta den höga räntan fortsätta sig, för det skapar höga förväntningar om lönsökning, och då får du inte ner inflation alltså. Då kommer sån Erdogan-ekonomi att höga räntor skapar inflation.
Ja. Det är alltså, det var ju helt vilda tal igår. Amazon som 12%, Meta 10% upp, Apple 8,9. Tesla 7,4, så såg jag här hemma, Scatec noterade jag upp nästan 12%, Kahoot upp 11,5, Crayon nästan 9%. Det var ju liksom en sån, ser om hovedindexen miste lite fart här hemma igår, så var det ju ganska halleluja i en del av dessa växtaktierna som har fått ordentlig juling.
Klart det. Men jag upplever att det är väldigt sån, vi är tynt marknad med lite sån FOMO, fear of missing out.
Ja.
På väg in i den här rapporteringssäsongen har ju jag tror de flesta har varit ganska bearish. Estimat har kommit ganska mycket ned i förkant av rapporteringssäsongen. Så att den biten vi har sett in i Q3 har väl varit på ganska lava förväntningar. Så jag tror att det är bland de sista 60 kvartalen är det här den lavaste biten vi har sett på lava förväntningar igen.
Mm.
Samtidigt så är det många som har träckt mycket pengar ut av börs. Så suttit väldigt cash-tungt, och de pengarna aktiveras idag.
Ja.
Så det, jag tror att det är en dynamik här som gör att det är många som sitter lite på fel sida, och så får vi kraftiga reaktioner på en positiv datapunkt när det gäller inflation. Så allt annat gitt så kan det här fortsätta ett tag till. Men vi är fortsatt på en väldigt, väldigt hög inflationstakt, vilket gör att Fed och Gunnarius bank kommer sannolikt fortsätta att häva räntan i en tid framöver.
Ja, så kanske på peak inflation men inte peak interest rates.
Riktigt.
Ska vi måste snacka lite om någon av de sektorerna, som du är analyschef, så ska du följa med på allt, men du följer ju bland annat med på bank och finans. Nästa vecka är det kapitalmarknadsdag i DNB.
Ja.
Vad har du förväntningar till Kerstin Bråten och Ida Lerner då? Det är ju på något sätt en sektor som i utgångspunkt gör det bra. Vi ser ju det är ju inte bara norska och nordiska banker som upplever ökade nettoräntetäkter. Det ser vi på något sätt jämnt över. Så det är ju egentligen goda tider för dem, men det är inte alla dessa aktier som gör det så bra. DNB är väl ner en 10% omtrent för du regner ut lite.
Väldigt vansklig dynamik på bank nu, men det blir intressant att se och höra DNB på tisdag. Det är ju en första CMD:n på flera år. Det är ju också så när det kommer en börsnoterad centralbank som gör allt av växling, allt av den aktiviteten som normalt blir spredt ut på väldigt många banker i andra land. De har inte någon som är subscale, de har inte några problem med kapital eller det motsatta. Det är en bank som står med bägge fötterna på jorden och kan se framåt. Så det är ju en bank som kan ta grepp, tänka växt och vara offensiva. En kapitalmarknadsdag, det vill vara show. Kanske en till fest. Jag tror det är mycket optimism vi kommer få höra från ledelsen i DNB. Det är inte länge sedan de rapporterade Q3, och då var det ganska tydligt budskap att det än så länge inte har sett någon stor, ska vi säga, svaghet.
Men det gick inte som de såg någon väldigt stor uppbromsning i norsk ekonomi.
Det är helt riktigt. Ja. Och det tror jag också aktiemarknaden känner, och det är därför den handlar på en ganska god, ska vi säga, både P och bokmultipel. Detta är fortsatt en av de dyraste bankerna vi finner, också bland kvalitetsbanker. Det som jag tror att börjar bli ett stort spörsmål, det är hur mycket man klarar att flytta över dessa ökade räntorna på kunder då. För det börjar bytta emot. Det är ju trots allt så att 3-4% poäng högre ränta, det vill skada lönsamheten både för bedrifter men också den disponibla intäkten för hushållen som har mycket kapacitet att ta emot på både inflation på räntor och ökade strömkostnader. Men summan av detta här den kommer gradvis och vi har inte helt sett effekterna ännu på kontot. Så det är december, januari, det är den här vintern här som ska vara utslagsgivande. Jag tror att den tiden vi har framöver oss, där står investorer med en fot i det här, ska vi säga, räntelägre med att det är en positiv effekt på marginer för banker och i den andra sidan att dessa ökade räntorna kommer av en inflation som på den andra sidan då pressar ner ekonomin och sånt sätt är negativ för bank som är typiskt relativt cykliskt då.
Men du, jag bara tittat på terminalen här för vi kom ner över anbefalningarna. Du har ett stort sett köpehåll men på den har du sälj 170 faktiskt.
Ja.
Vad är det som gör? Är det bara att liksom vad är det som gör att du har sälj på DNB i motsats till de andra?
Det är primärt förväntningsbilden. DNB har ju en, som man ser på konsensustalen så ligger väl genomsnittsanalytiken inne med en EPS på lite överkant av 20 kronor. Detta var ju 15 och kanske till och med lite under det bara för ett par år sedan. Så vi är på väldigt höga förväntningar med växt. I de talarna så finner vi ju väldigt höga intäktslinjer. Alltså där ligger det ju nästan 15% topplinjeväxt på nettoräntor drivet av marginökningar. Också volymväxt, men så har vi andra intäkter som är förväntade att stiga kraftigt. Till trots för att vi ser de flesta andra verksamheter som driver med liknande ting faktiskt har negativ utveckling. Samtidigt så vill kostnaden fortsätta att stiga. Vi går väl in i lönsförhandlingar i finans närmare 5% och så är det väl lite mer strukturell inflation på de andra kostnaderna vilket gör att gapet mellan intäkter och kostnader börjar att lucka sig. Och det är typiskt en signal som man börjar att sälja banker på, speciellt om man handlar på lite mer eller höja multiplar då. För DNB så vill inte det här bli något dramatiskt, men det här är för vi har börjat att snacka om tapsavsättningar som också är naturligt del av den cykeln.
Ja, för det tänkte Carl Eiken var ju nu ska vi inte sammanligna USA och Norge på allt där, men han var short commercial real estate och det vi har ju sett bland annat i Sverige att ja. Det är många som lurer på hur det går med näringslivet. Jag hör ju också fler som lurer på hur en del ska klara sig i Norge när plötsligt räntorna har börjat öka ganska kraftigt.
Vi snackade lite om det här på förhand och det är ju köpa alla i svenska bankerna och där är ju mycket mer gearing i näringsegendom i Sverige och är det för det att din kollega inte helt har uppdaterat estimaten sina ännu? Är det därför han har köpt och du kan ha sålt på DNB? Är det inte kalibrerat detta här?
Jo, det är definitivt kalibrerat. Men jag tror också att vi kommer från väldigt olika utgångspunkter. Och det är det ena och det andra att räntemarknaden eller räntecyklerna i Sverige och Norge är inte helt i synk. Så medan Norge var samma med Fed bland de första som började öka räntan från allerede då icke negativ nivå. Så börjar vi närma oss kanske en peak. Sverige är kanske 6 eller 9 månader tillbaka, men startade på en negativ nivå, vilket gör att man får mycket mer positiv effekt i nästa par kvartalen på nettoräntor. De svenska bankerna har också varit igenom ganska kraftiga restruktureringar när vi ser på kost, vilket gör att de är på måttet rustade för ganska tuffa eller ska säga tuff press på topplinjen. Samtidigt som de startar på lite lägre prisningsnivåer. Så på relativen så har väl DNB kanske varit det har gått från att ha varit en discountbank till flera av de svenska bankerna, speciellt kanske Handelsbanken och SEB, till att bli en premiumbank som nu handlar på bland de dyra multiplarna. Nu är väl det bilden kanske på väg att ändra sig lite och vi ser att banker konsoliderar lite mer. Det är det ena. Det andra som jag tror är nyttigt att tänka på i förhållande till det här är att näringsegendom isolerat sett vill sannsynligtvis inte bli någon stort taps. Utsatt för stora tap för banker. Det kanske heller blir en växtpotential. Det är ett bein för banker att börja ta tillbaka volymer som man missat till ett obligationsmarknad när räntor och
likvidt. Jag skulle säga, de vill ju inte ha med detta på böckerna sina, så de har ju skövt ut i obligationer. De har ju tänkt på att lägga till rätta för dessa lån. Ja.
Ikke sant? Och jag tror att i Sverige är det överkant av 250 miljarder svenska kronor som ska refinansieras av obligationer i näringsegendom. Så det är mycket volym att ta av, men detta är utan pant. Så det är inte säkert att allt detta här en gång kan flyttas över till ett banksystem eller till bankbalanser. För DNB och ett par av de andra svenska bankerna är det definitivt en möjlighet till att växa. Och då gör du kanske på lite lägre förväntningar. Du har sett hur ränteeffekterna också spelar sig in på sektorn. Men i sum så är ju klart det att näringsegendom i ett dåligt momentum, det är en dålig impuls för bank också. Mm. Det här är stora delar av portföljen. För DNB är 10% och för ett par av de svenska nästan 20%.
Så kan du, jeg tenkte det kan jo kanskje bli en fordel for DNB. Mange banker har jo sagt liksom takk og farvel til olje og gass. DNB sitter jo fortsatt I ganske mye, og nå går det så det griner I olje og gass. Så da mens det bremser opp I næringseiendom og andre, så kan de lene seg på at de I hvert fall har en trygg portefølje der da.
Vel, man får jo ikke en del av oppsiden da når man bank. Det det som problemet.
Det problemet. Godt poeng. Men hva tror du om på en måte avkastningen disse skal levere fremover da? For det, du skrev jo til meg I går at Storebrand har jo også en sånn slags kapitalmarkedsdag I desember, så vi får jo en del sånn strategioppdateringer nå fremover. En, Nordea har et program gående for å øke sin egenkapitalavkastning. Mm. Så Sparebanken Vest var vel en av de som begynner vel nesten å nærme seg 20%. Så det liksom ikke så lett når du driver storbank, men likevel det dette veldig under press nå?
Mm, jeg tror at det kommer komme under press. Det, det to deler av den ratioen, men det veldig mye innehåll I den. Jeg tror at det viktigste vi skal tenke på nå at det ligger veldig mye equity I disse bankene, spesielt det norske. Sånn at en DNB som genererer 12% return on equity jo et fantastisk tall hvis du skulle sammenligne det med en svensk bank. Som bærer mye mindre kapital. Det jo, det, skal du seile over Atlanten så har DNB et veldig tungt anker da. Så sånn sett så lønnsomheten veldig, veldig høy, og det betyr også at du burde tenke på hva du har for avkastningskrav. En DNB med så mye equity burde ha et lavere avkastningskrav, og dermed også på samme multipler være litt høyere pris enn en svensk konkurrent, for eksempel. Dette gjelder definitivt sparebanken også, og jeg tror at sparebanken kanskje enda bedre rustet enn DNB til å vokse, holde vekst, og komme seg igjen med potensiell stagnasjon, eventuelt resesjon. Hvis vi skal inn I det, og jeg tror at det veldig sannsynlig at vi vil se disse bankene beholde en prising på børs nærmere sine egne bokverdier. Når det sagt, så det flere av de som handler godt over det fortsatt, og med en estimattrend som kanskje begynner å rulle litt nedover, så så har det vel blitt litt sånn at utbyttenivåene veldig viktige. Hvis du usikker på om aksjekursen holder seg, så får du I hvert fall din reelle
avkastning. Det kanskje en sektor hvor man kanskje bør innta litt sånn vente-og-se-holdning, da.
Ja. Det jo sterkt I Danmark, Carnegie, og har jo alltid hatt sterkt kontor I Danmark. Det jo Danske Bank, og de jo ferdig med å komme igjennom den krisen de har nå med hvitvaskingsskandalen. Har de noen kontakt med de, og om de planlegger å komme aggressivt inn I markedet, fordi alle norske banker, det verste de vet når danske banker aktive på lånesiden. For da, de bruker det å være aggressive.
Ikke andre I spillet.
Da det aggressive, og da skal lån matches, og da, de setter jo ting I bevegelse. De har jo vært ganske passive, og vil vi regne med det at de har mye å ta igjen. Det vil jo påvirke markedet hvis at de setter I gang med noe sånt. Har du noen signaler? Derfor det noe de vil prioritere, privatkunder I Norge, eller privatkunder generelt, eller hva sier Danske Bank nå?
Ja, jeg tror heller det motsatte. Jeg tror at de danske handelsbankene under Nordea vil ta ikke et steg til siden fra det norske markedet, men det vil roe seg noe. Ja. Det har alle holdt en ganske moderat vekst til nærmere det som har vært markedsvekst, men nå markedsveksten for eksempel bolån I nærheten av 4%, så det det laveste vi har hatt siden bankkrisen på 90-tallet. Mm. Så at det mindre volymer. For en internasjonal bank med eksponering I mange land, så tror jeg at sentraliserte kreditbeslutninger og kommittéer vil ha det vanskeligere å vokse I et land som Norge når man har nok å styre med på egen bok I Sverige for eksempel. Sånn at jeg tror at markedet åpner seg opp mer for sparebanker kanskje nå, med refinansieringsmarked som sannsynligvis vil fortsette å holde en god vekst, men kanskje et nysalgsmarked som bremser inn. Og det vil være positivt for banker med en lokal tilværelse og filialer. Da. Mm. Så sånn sett så tror jeg at det sparebankene som kommer komme best ut, og PT kanskje konkurransen stigende
ja.
På fallende volymer, hvilket sannsynligvis setter litt press på marginer I det neste.
Du hadde kjøpt på alle sparebankene når sist du kom oppdatering. Står de ved lag fortsatt med de kursmålene som eller?
Ja, altså jeg synes jo spesielt et par av dem gjør det veldig bra. SR Bank, som handler på bokverdier, har et vekstbein både gjennom Swedbank og selvfølgelig sin region som påvirkes positivt av det starke energimarkedet. Det vil fortsette å ha en god utvikling. Jeg tror også at Midt-Norge Ming vil gjøre det samme, og Østlandet Spol. Og dette også tre banker som jeg tror en veldig god posisjon for å utnytte, altså skal vi si, vurdere inorganisk vekst også. Vi ser jo at Ming I ferd med å bli ferdig med et oppkjøp, og jeg tror at noen av de andre også vurderer mer av det. Så at, det nok tre banker som kommer fortsette å gjøre bra når det gjelder Svegg og Nung som leverer best, kanskje. så tror jag att de har en utfordrande 6-9 månader framför sig, men sannsynligtvis vill det också komma ut av den här krisen på en relativt god nivå. Vi ska också vara klara att det är väldigt låg likviditet i någon av dessa aktierna eller certifikaterna, vilket ger ofta en liten beskyttelse på väg ner när DNB ofta är mer volatil.
Kort och slut, hvis vi ikke tar bank da, vi har tre andre liksom sektorer eller aksjer som kan være interessant å vurdere. Dere har jo vært ganske bull på offshore og oljeservice aksjer. Blant annet, er dere fortsatt her?
Definitivt. Energimarkedet vil fortsette å gå. Jeg tror at vi har ikke helt hørt oljeselskapene kommentere seg til større CapEx-budgetter, men det kommer kontrakter, og vi ser det. Til tross for at Wisting blir utsatt, som nevnt, så er det nok av ordre for, spesielt de norske oljeserviceselskapene, men man må være veldig selektiv. PGS har ju precis reparerat sin balans, har nå en bro fram till sin stora refinansiering i 2024 är det väl. TGS gradvis in i mera multiklientsalg, men Aker Solutions och Subsea fortsätter att annonsera kontrakter. Mm. I sum så tror jag att det ska väldigt lite till på E&P spending för vi får fortsätta, ska vi se en god show också inom den sektorn. Mm. Så definitivt positivt och jag hade väl sagt att den sektorn så kanske sticker sig ut nå och gradvis också kommer att se en förbättrad marknadsbild. Det är också rigg. Mm. Supply har en del ordna upp i gammal moro.
Vi har generalförsamling i DOF idag så ja. Mm. Men säg för mig.
Är rigg rigg?
Ja.
nej, det är mycket spännande och riggarna har ju blivit äldre. Så sista cykeln var färdig för 7-8 år sedan. Detta utstyr med 30 års levertid och det har blivit kört hårt under en stark uppcykel fram till 2015-16. Så jag tror att mycket av det här utstyret det tränger en ny replacement cykel och då blir det dyrare för oljesällskaperna. De tränger riggarna inte bara för letning men också för produktionsbrunnar.
Jan Strøm, analysesjef i Carnegie, tusen takk for at du kom til oss. Så skal vi følge med på dagsrevyen, så får vi se om Able kommer seg på børs. Tenkte bare nevne pasientsky ute med tall i dag. De straffes ganske hardt ned 9,7% på Oslo Børs nå. DNB Markets hadde ventet en omsetning på 49 millioner. Fasiten endte på 46, jeg vet jeg var ventet å ende på minus 1, endte på minus 14 millioner kroner. Og så ABG ute med en oppdatering på Subsea 7. De oppjusterer kursmålet fra 110 til 130, gjenta kjøpsamme befalingen. Den aksjen trader nå på 105,60, endte i går på 106 blank. For å ta med på mest omsatt listen ligger faktisk Norsk Titanium inne på tredjeplass nå fra start. De har kjørt en rette emisjon for å hente inn 75 millioner kroner til 2 kroner og 70 øre aksjen. Den ned nesten 9% til 2,76, som da ikke så langt over emisjonskursen. Ellers så Rex Silicon nummer 2 på omsatt listen, ned 1,9%, Equinor på topp ned 2,6%. Ellers er det relativt grønt før vi kommer ned til Grieg Seafood, som har hentet seg noe inn etter det store fallet helt fra start. Fortsatt ned 2,4% da på en kvartalsrapport hvor de kutter i guidingen. Så har vi da Flyr ned 7% nå til 7,80 øre. Som vi var inne på, så advarer selskapet om at de trolig ikke kan fortsette driften hvis ikke de da får inn runde 2 av emisjonen nå i første kvartal. Så har vi DOF som har ekstraordinær generalforsamling opp 6,5% fra start. Så snakket vi om DNB, de begynner dagen opp 0,2 på en hovedindeks som opp 0,6% fra start. Så da har vi jo fortsatt gode nachspiel-vibes her på børsmålen. Og det var den siste sendingen vår på denne siste handelsdagen i uken. Ikke gå glipp av økonominyhetene klokken 13.30 i dag, der vi både snakker med IT-selskap og børsen med overraskende mye momentum, og så får vi noen ferske prognoser for julehandelen. Så sitter du som investor i retail-aksjer, så er det bare å følge med. Siste nytt får du på FA1 gjennom hele dagen. Ha en riktig god børsdag videre, og god helg når den tid kommer. Takk for nå.
's on the same page, getting things done at work is easy. Make a bigger impact at work with Grammarly. Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. You can even save time by going from spending hours editing drafts to just seconds. Join the 96% of Grammarly users that say it helps them craft more impactful writing. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president. You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
it. Coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.